Vi ska idag börja ett studium i en gammal bok, Gamla testamentet, som beskriver en historia, en berättelse, händelse som ägde rum för över 3000 år sedan. Ruts bok. Ruts bok som kommer direkt efter domarboken i din bibel. Domarboken som talar om strider, nederlag, avfall, hjältar, krig, omvälvningar, kaos, anarki, helt enkelt. Följs av en bok som har fått namnet Rut, som andas stillsam, skön berättelse om vanliga, enkla människor. Äkthet, enkelhet, skönhet präglar Ruts bok. Stillsamhet, försiktighet, försynthet. Det är en sådan kontrast till domarboken, som man upplever att man kommer direkt utifrån slagfältet med oro och strid, och liksom in i en underbar dalgång, in i en underbar skön skugga, och man slår sig ner och man finner vila när man läser Ruts bok. Benjamin Franklin läste den här boken en gång i ett av Paris litterära salonger, utan att nämna att det var Ruts bok ifrån Bibeln. Han kallade den istället för en österländsk idyll, och så läste han Ruts bok, de fyra kapitlen. Och hans åhörare, alla hans åhörare berättas det, var så förtjusta, de var ordlösa över detta litterära fynd som Benjamin Franklin där presenterade. En annan författare, Alexander Schröder, säger att ingen poet i världen har skrivit en vackrare novell. Men nu är det ingen novell. Nu är det en sann berättelse om verkliga människor som levde omkring 1100-1200 år före Kristus. En berättelse som den helige ande tydligen har valt att inkludera i Guds ord. Av vissa bestämda syften som vi än idag ska kunna ha nytta av. Ja, detta är en bok om kvinnor. Ruts bok. Och Rut är en av kvinnorna i boken, men det finns fler. Naomi kanske är en av huvudpersonerna. Naomi som lämnade Betlehem en gång med sin familj för att uppleva olycka i Moabs land. Svårigheter som födde bitterhet i hennes hjärta. Och hon kom tillbaka till Betlehem en 10-12 år senare. En förändrad kvinna, bitter över livet, bedrövad. Men boken berättar om hur denna kvinna ändå skulle få se en förändring också hon i sitt liv. På sin ålderdom skulle Gud vända hennes bedrövelse i frid, trygghet, ja, glädje. Rut, den andra huvudpersonen, en hednisk kvinna, en moabitisk kvinna, som egentligen stod utanför Israel, men en kvinna som hade fäst sig vid sin svägerska, vid sin svärmor Naomi, och vid sin svärmors folk Israel, och vid sin svärmors Gud, Israels Gud. Och på grund av detta skulle denna kvinna, unga kvinna Rut, få uppleva denna Guds välsignelse över sitt liv, när hon gick med Naomi till ett för henne främmande land. Där skulle Gud belöna hennes tro. Där skulle Gud välsigna henne på ett underbart sätt, så att hon, denna hedniska kvinna, till och med skulle komma att stå med i Jesu släkttavla i Matteus 1. Boas tillsammans med Rut, står det, födde Obed. Obed födde Jesse, och Jesse födde David. En av de tre kvinnorna, endast tre kvinnor i Jesu släktregister som står uppräknade, och alla de tre kvinnorna förresten är kvinnor av hednisk börd. Men visserligen är det en bok om kvinnor, förresten den enda boken i Bibeln som direkt så påtagligt talar om just kvinnor, där kvinnorna verkligen är huvudpersonerna genom hela boken. Möjligen Esters bok också. Men ändå, det är framförallt en bok om Gud, mina vänner. Det är en bok om Guds suveränitet. Att mitt i en tid av Israels avfall, till det står i första versen, att på den tid då domarna regerade, alltså domartiden i Israel som sträckte sig från omkring 1400-talet ända fram till konungatiden omkring 1050 före Kristus, då regerade domarna i Israel. Då reste Gud upp domare gång på gång. Men det var en svår tid i Israel. En tid av avfall, en tid av politisk kaos, en tid av moraliskt kaos, en tid av religiöst kaos. Men mitt under den tiden, då anarki rådde i Israel och då folket i stort sett hade fallit bort ifrån Herren, då handlar Gud med denna lilla skara människor som är honom trogen. Då bevarar Gud åt sig en kvarleva. Gud har alltid under alla tider bevarat åt sig ett folk som tror på honom, som framhärdar i att tro på honom, som ivrigt och beslutsamt sätter sin tro till honom om också alla andra faller av. Om sådana människor handlar Ruts bok. Gud bevisar sig vara en suverän Gud i den här boken. Han bevisar sig vara en nådig Gud som upptar också hedningar i sin familj när de fattar tro till honom. Och boken talar förebildligt om hur hedna världen en gång ska komma till välsignelse. Det är välsignelse som först och främst var Israels välsignelse. Men Rut, tror jag, på sätt och vis utgör en förebild för den tid som vi nu lever i, då hedna världen skulle få ta del av Israels välsignelser och inlemmas i det nya förbundet. Men boken talar också om Gud ur andra aspekter, hans försoningsverk faktiskt. Till den här boken beskriver någonting som vi ska ta del av söndagar som kommer, nämligen en återlösare. Boas, som är mannen i boken, får ju, för att också få gifta sig med Rut, återlösa jordegendom och liksom även köpa sig sin hustru Rut. Och det talar förebildligt hela denna institution, gammaltestamentliga institution om svågeräktenskap och återlösande av jordegendom som hade fallit ifrån den avlidne på grund av att änkan inte längre kunde behålla jordagodset, men det kunde återlösas av en nära släkting, en bördeman som man kallas i lagen. Och förebildligt tror jag det talar om Kristi verk, Kristus som återlösare utav sin församling, utav sin brud. Han har också i denna tid som vi lever i köpt åt sig en hednisk brud, liksom Boas i Ruts bok. Så boken kommer att tala om att även under tider av avfall välsignar Gud den som tror på honom. Och där har vi genast en applikation, en tillämpning för vår tid. Även i tider av avfall välsignar Gud den som tror på honom, också om de är få. Med den lilla introduktionen så lär man just nu Ruts bok och slår upp första kapitlet. Och finner, som jag redan antytt, att det var på domartiden. Det var på den tid då domarna regerade i Israel som den här berättelsen utspelade sig. Hur var romartiden? En kort beskrivning av den har vi i domarbokens andra kapitel, en summering av denna tid. Folket hade tjänat Herren så länge Josua levde. Josua bok berättar om seger och framgång för Israel, om ett Israel som tror på sin Gud. Men när Josua hade dött och när de äldste hade dött, då gjorde Israels barn, står det i vers 11, vad ont var i Herrens ögon och tjänade istället balerna, vände sig genast åt avgudar. De övergav Herren och följde efter andra gudar, de folksgudar som bodde omkring dem, och dessa tillbad man. Det åstadkom att Herrens hjärta förtörnades över Israel, och det står att hans vrede upptändes. Och han gav Israel, som han redan hade varnat dem för om de avföll från honom, i fienders hand, så att folken runt omkring gång på gång blev Israel övermäktiga. Och när Israel hade fallit i fiendernas hand, då ödmjukade de sig och ropade på Gud igen om förbarmande. Och vad gjorde Gud i sin nåd då? Han sände domare, han sände frälsare, han sände Gideon, han sände andra, hela den långa raden av domare som de kallas i domarboken, men som inte bara hade en juridisk uppgift, en legal uppgift, utan som hade en frälsande, befriande uppgift. Han sände befriare som var förmögen att med Guds hjälp leda Israel till seger igen och befria den ur fiendens våld. Så fort Israel hade blivit befriade, står det, och så länge som domaren levde, då tjänade man Herren. Men när domaren dog, vände de tillbaka och tog till sig vad fördärvligt var ännu mer än deras fäder och följde efter andra gudar. Och Gud förtönades på nytt och lät den på nytt falla i fiendens hand. Och de började återigen ropa på Herren, och Gud sände på nytt en domare, och de blev på nytt befriade, och de började på nytt känna Gud. Men när domaren hade dött, så började de på nytt att avfalla. Och så kom denna cirkel gång i gång, århundrade efter århundrade. Först började med att man tjänade Gud, men så fort ledaren dog, så avföll man. Man avföll och man ropade på Gud när han förtönades över den, och Gud frälste den. Men för en liten tid tjänade man honom, och så avföll man igen. Och så var det en ond cirkelgång under hela domartiden. Det var tragiskt i Israel för denna tid. Ja, det står som en slutlig kommentar i domarboken: på den tiden fanns ingen konung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Var och en gjorde vad honom behagade. Anarki eller etisk demokrati, vad du nu vill kalla det. Var och en gjorde vad han själv ansåg rätt. Han själv var sin normgivande auktoritet. Ingenting absolut fanns på domartiden. Var och en tyckte sig ha rätt att göra vad hon själv tyckte och vad som behagade. En av straffdomarna över folket när de avföll på detta sätt ifrån Herren var enligt Moseböckerna och lagen att jag ska låta hungersnöd komma över. Jag ska låta fiende komma över. Jag ska låta sjukdom, pest och annan fara komma över er om ni viker av ifrån min lag och inte håller förbundet. Därför när jag läser i Ruts bok, första vers, och det står: på den tiden då domarna regerade i Israel uppstod hungersnöd i landet, så ger det mig anledning att fråga: aha, hungersnöd, varför då? Var det en slump? Troligen inte, utan det var en naturlig följd, en konsekvens av att Israel hade avfallit ifrån Gud. Och möjligen är att vi finner den klara historiska bakgrunden i domarbokens sjätte kapitel, där det står att när Israels barn gjorde vad ont var i Herrens ögon, gav han den i Midjans lands hand, i Midjaniternas hand. Och det står i vers 3 i sjätte kapitlet där att så ofta israeliterna hade sått, drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp emot dem och lägrade sig där och överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram emot Gaza. De lämnade inga livsmedel kvar i Israel, inga får, inga oxar eller åsnor. Fienden inte bara ockuperade landet tillfälligt, utan man också förstörde skördefälten och man dödade boskapen, så att Israel var utan mat. Här står att det var en svår hungersnöd i Israel, troligen 10 år lång åtminstone. Ja, i domarboken 6 står att den var 7 år lång, men att familjen Nomis familj bodde 10 år i Moabs land, till vilket man flydde undan denna hungersnöd. Möjligen är att det var just under den tiden då Gideon senare blev upprest så som domare och befriare. Du ser, det står här att i Juda, i Betlehem i Juda, så bodde denna familj med sina båda söner. Och de drog ut ur Betlehem i Judén och bosatte sig i Moabs land under någon tid för att undkomma hungersnöd. Och det ger vid handen att denna hungersnöd var ganska lokal. Det var hungersnöd i Israels land, i Judaland, men det var inte hungersnöd i Moabs land, trots att det bara var en 8-10 mil till gränsen. Det var ganska underligt. Och det ger mig ännu mer anledning att tro att detta var en Guds straffdom som drabbade Israel för att de skulle ödmjuka sig och återvända till honom. Och jag vet inte om Elimelek, som Nomis man hette, Elimelek som förresten betyder min Gud är konung, snyggt namn, men om det verkligen var rätt av honom att ta sin familj och fly undan Guds dom till ett fjärran land för att där kunna tillfredsställa sina fysiska behov. Att fly undan Guds tuktan, att ge sig väg till Moabs land, medan hans vänner där i Betlehem, som förresten betyder brödets hus, ganska ironiskt vid det här tillfället, Betlehem led stor hungersnöd och brist på bröd. Då begav sig denna familj, som förresten var en ganska förnäm familj tydligen. Det står att de kallas Efratiter, och det betyder att det var en gammal familj, en gammal släkt. Efratiter, Efrata var det gamla namnet på Betlehem innan det kallades Betlehem, och denna familj härstammade tydligen ända från den tiden. En förnäm familj. Till när Naomi kommer tillbaka så säger hon: rik drog jag ut härifrån, men tomhänt kommer jag nu tillbaka. Man drog iväg till ett annat land för att undslippa denna nöd. Jag vet inte om det var för att undslippa Guds dom egentligen, ty det står att deras båda söner heter Mahelon och Kiljon, som faktiskt betyder, Mahelon betyder svaghet eller sjukdom, eller den sjuke eller den svage. Och Kiljon, utifrån hebreiskan, betyder den avtynande, den borttynande. Och eftersom man ofta satte namn på sina hebreiska barn utifrån deras personlighet, konstitution och anlag, så är det möjligt att dessa barn, dessa två söner, var av mycket bräcklig hälsa. Och man befarade dem att under denna hungersnöd de ganska snabbt skulle stryka med. Så föräldrarna i sin ängsla och sin vånda tar dessa pojkar och beger sig väg till Moabs land för att de möjligt rädda sina söners liv. Kanske var det så. Ja, man kommer till Moabs land. Men det står inte att man hade vistats där värst länge förrän själva husfadern, Elimelech, Naomis man, dog. Men hon levde kvar med sina båda söner. Olyckan drabbade dem. Trots att de försökte fly ifrån olyckan, så lyckades de inte. De lyckades inte fly ifrån olyckan, inte ens i Moabs land där det fanns bröd nog för dem. Dessa båda söner växte upp och skaffade sig moabitiska hustrur. Den ene heter Orpa, den andra heter Rut. Någon har invänt och sagt det var fel av dem att skaffa sig moabitiska hustrur. Nu säger inte Bibeln någonting direkt, eller lagen någonting direkt emot det, utan det var fel av Israel att skaffa sig kananeiska hustrur, det vill säga hustrur av den, av det folk som bodde i landet. Men om moabitiska hustrur står det ingenting direkt angivet. Även där rådde viss fientlighet mellan israeliter och moabiter. För ni kommer ihåg när Mose med sin skara kom uppifrån öknen och genom Moabs land, att konung Barak i Moab kallade på profeten Biliam för att han skulle träda upp och förbanna Israels folk. Till Balak i Moabs land var rädd för Israel. Men Biliam kunde ju inte annat än välsigna Israel. Men av denna historia blev i alla fall konsekvensen den att det uppstod viss fientlighet mellan Israels barn och Moabs folk. Men nu giftes man sig med dessa två kvinnor. Och så står det i vers 5: och sedan de hade bott där vid pass 10 år, dog också de båda sönerna, Mahelon och Kiljon. Den svage dog, den borttynande, den avtynande dog. Dessa båda söner med bräcklig hälsa, båda dog. Och Naomi lämnades kvar efter sin man och efter sina båda söner, änka, utan man, utan barn. Och visst var det tragiskt för Naomi. Visst var det en fruktansvärd tragik som drabbade denna kvinna. Borta i ett främmande land, ingen som tröstade henne i hennes sorg. Jo, hennes två sonhustrur var det. Om den kommer nu berättelsen i fortsättningen att handla. Det står att hon nu stod upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka till Betlehem i Judaland. Varför det? Hon hade hört rykten om att Herren på nytt hade sett till sitt folk och givit det bröd. Israel hade alltså mjuknat upp. Israel hade haft en tid av svårighet och deras hjärtan hade mjuknat upp. Och de hade på nytt börjat ropa till Gud: förbarma dig över oss Gud, vi vill på nytt tro på dig. Och Gud hade inte varit sen att svara på deras botfärdighet. Han hade gett dem bröd på nytt, han hade välsignat dem på nytt. Och ryktena kom till Moabs land, och Rut och Naomi får höra ryktet. Det är åter bröd i Betlehem, i brödets hus. Och visst är det bäst att få gå hem igen. Så hon står upp för att bege sig hem. Och det verkar som att hennes två sonhustru också är beredda att ge sig iväg till Betlehem i Juda. Så hon begav sig, står det i vers 7, jämte sina båda sonhustru från det ställe där hon hade vistats. Men när de kom ett stycke fram på vägen, så stannade dessa tre kvinnor upp. Tre änkor på vägen från Moabs land till Judaland, ut i ett ganska torrt och ödsligt land faktiskt, om du har åkt i den trakten. Där står man på vägen och Naomi stannar upp sina två sonhustrur. Hon har någonting att säga där. Hon ämnar ta avsked av dem. Hon säger, och hon kommer att säga detta tre gånger: vänd om! Vänd om! Vänd om! Naomi vände sig till sina båda sonhustrur och sa: vänd om och gå hem igen, var och en till sin mor. Gå hem och få tröst. Gå hem till era mödrar. Jag är ju bara er svärmor. Herren bevisar er godhet för all den godhet som ni har bevisat mot mig och mot dem som har dött. Och Herren giv er, säger hon för det andra, att ni må finna ro var och en i sin mans hus. Naomi tänker realistiskt. Hon är en äldre kvinna, jag vet inte hur gammal, men hon förstår att sätta sig in i dessa unga kvinnors situation. De har varit gifta kanske en kort tid, ett par, tre år högst. Inte dessa 10 år som stod uppräknade, det var de 10 år som han hade bott i Moabs land. Och i slutet på dessa 10 år troligen, så gick det till dessa båda söner med Rut och Orfa. De hade varit gifta ett par år högst, inga barn hade man hunnit få. Och Naomi förstår dessa kvinnors situation. Och hon önskar att de på nytt ska få ingå äktenskap. Så hon säger: gå hem igen till Moabs land. Att följa med mig till Israel, till Juda, till Betlehem skulle innebära ett främmande land för, där kanske ingen skulle vara beredd att gifta sig med er eftersom ni är moabitiskor. Så hon önskar dem deras bästa helt enkelt. Vänd dem hem så ni kan bli gifta igen. Vänd dem hem till er familj, till era mödrar. Och så kysser Naomi den farväl och börjar gråta. Och flickorna börjar gråta. Och det blir en väldigt känslomättad stämning där på vägen till Judén. Omfamnande kyssar och tårar. Kvinnor som har levt ihop i några år har lärt sig älska varandra, hålla av varandra. Och den gemensamma tragedin hade de upplevt, att alla tre var änkor. Men ni vet att sådana erfarenheter kan svetsa människor samman. Och det var svårt att ta avsked. Så de upplevde att det kan inte. Vi kan inte lämna dig, Naomi. Nej, vi vill följa dig tillbaka till ditt folk. Vi vill följa. Anspelar här på det så kallade svågeräktenskapet som den här boken handlar så mycket om. Som innebar, enligt Mose lag, på detta sätt att om en kvinna blev änka utan att ha hunnit föra några barn, så skulle brodern till den som hade dött, det vill säga hennes svåger, gifta sig med henne för att hon skulle få barn. Och den förstfödde då skulle bli arvinge åt den som hade dött. Och de andra barnen skulle bli broderns och hennes barn. Förstår du? Svågeräktenskapet var en institution i Israel. Den var förresten tidigare än lagen. Hur redan i första Moseboks 38 kapitel läser vi om den i judafamiljen, eller hur? Tamar. Och här anspelar Naomi på den lagen, på den institutionen. Om jag också skulle kunna föda barn som skulle kunna bli era svågrar, så skulle inte ni kunna gifta er, eller vänta att gifta er med dem. Ni skulle inte kunna, säger hon i vers 12, tänka er att låsa in er och vara utan man i så många år som det skulle innebära, innan det kunde bli fullvuxna och gifta sig med er och ta ansvar för er och ge avkomma åt de avlidna, så att vi kunde få arvingar. Och jag är förresten för gammal, säger Naomi. Jag kan inte få barn. Om jag också i natt överlämnar det åt min man, så vet ni att jag inte kan få barn, säger hon. Så det hela är en omöjlighet. Jag kan inte vara till någon hjälp. Så hon säger, vänd om, vänd om. Jag känner redan bedrövelse nog för er skull, eftersom Herrens hand så har drabbat mig. Hon upplevde att hon hade Herren emot sig, att Herrens hand hade drabbat henne. Hon upplevde att det inte var någon slump det som hade hänt egentligen. Det som hade dött hade inte dött av en slump, säger Naomi, utan Herren var bakom allt detta. Tänk dig in i denna situation. Kanske du som kvinna har lättare för dig. Tre änkor på vägen utifrån Moabs land. Den gamla änkan, hon hade framför sig endast en ålderdom i ensamhet och fattighet. Vad fanns det för en änka att leva på? På den tiden var det inte mycket annat än äktenskapet som var en kvinnas karriär. Vad finns det för er, mina döttrar, om ni följer med mig? Jag kan inte ge er något annat än att ni får dela min fattigdom där borta i Betlehem. Det är bättre för er att ni vänder tillbaka till Moabs land, så att ni kan gifta er igen, få familj, få man. Det är bara en sak med Naomi här, och det är att hon glömmer helt bort Gud. Hon är själv så bitter på Gud över vad som har skett i hennes liv, att hon helt har slutat att räkna med Gud. Det står inte ett ord om hennes förtröstan på Gud. Hon bara ser negativt, negativt, negativt framför sig, på grund av vad som har hänt i hennes liv. Hon har inget hopp. Och vad händer när hon har sagt detta, när hon har beskrivit verkligheten för dessa två kvinnor, och det på nytt har vägt argumenten för och emot? Skall vi gå med dig, skall vi inte? En ny valsituation för dessa båda unga kvinnor. Hur väljer de den här gången? Vers 14. Då bröstar de åter ut i gråt, och Orpa kysste sin svärmoder farväl. Men Rut höll sig alltjämt intill henne. Rut höll sig alltjämt intill henne. En kvinna kysser farväl och går tillbaka. Och vi kan förstå henne. Hon hade beräknat kostnaderna. Hon visste vad det kanske skulle innebära att följa med Naomi. Ingen framtid egentligen för mig som en ung kvinna. Främmande land, en främmande gud, ett främmande folk. Går jag hem igen, har jag chansen att bli gift? Har jag chansen att få leva livet än en gång? Jag förstår Orpa mycket väl. Många kvinnor har stått inför denna situation. Många kvinnor i vår församling, i den kristna församlingen, har tvingats många gånger att försaka äktenskap för att få vara kvar och tjäna Herren. Det är för att det inte funnits någon man just där för dem, just då. Och jag måste säga, jag beundrar högt dessa kvinnor. Och här skulle dessa kvinnor finna en oerhört tröst, ett oerhört hopp. Till vad som hände med Rut, det var att hon fick Herrens välsignelse. Inte i första hand i fråga om en man, utan i fråga om någonting mycket större. Och vi ska se det eftersom vi går igenom allt eftersom vi går igenom Ruts bok tillsammans. Vid det första tillfället då Naomi sade vänd om, då bröst alla tre ut i gråt och kysste varandra och omfamnade varandra, men ingen vände om. Känslosvallet gick högt, och båda två sa, vi vill följa dig. Och det var lätt, för båda var med på det. Det finns många beslut som har fattats i känslosvall, i stämningar av hjärtevärme, i gråtsamma situationer, känsliga möten, väckelsemöten av upphetsad atmosfär och varma predikningar. Många har fattat beslut på grund av sina känslor, av sina tårar. Jag vill följa dig, jag ska följa dig, här är mitt löfte. Vi vill inte lämna dig. Men när sedan kostnaderna för det kristna livet har dragits upp för den människan, och hon har beräknat kostnaderna,
då vill hon inte vara med längre. Hur många är det inte som har kommit fram och sagt sin varma bekännelse: Jesus, dig vill jag följa. När känslosvallet går högt går det lätt att säga ja. När man är med på heliga möten går det lätt att säga ja. Men hur är det när vardagen kommer, när kostnaderna börjar komma för det kristna livet? Är du fortfarande med? Är du fortfarande med då?
Orfa tog avsked. När känslosvallet gick högt första gången, då hade hon inte tänkt igenom någon kostnadsberäkning.
Då hade hon inte försökt att sätta sig in i vad det kostade att följa med. Men nu förstod hon det. Och det var hon inte villig att följa med.
Jag är rädd för att det finns många sådana. Och jag säger inte att de från första stund egentligen var riktigt frälsta, riktigt kristna avgjorda, utan det var kanske mer en psykologisk, känslomässig upplevelse som inte höll när vardagen kom. Och mina vänner, vi behöver verklighetskristna som vet vad priset innebär att vara en kristen. Förr eller senare kommer Gud att föra dig och mig in i den situationen då du måste se kostnaderna öga mot öga. Och där fattade beslutet. Rut stod där. Hon såg kostnaderna mycket klart. Ja, det är en realistisk bild, Nomi, som du har upptecknat för mig. Men jag håller mig ändå tätt in till det. Hon stod tätt in till sin svärmoder och sa inte ett ord. Och Nomi tittar på henne. Rut, ser du inte din svägerska? Orpa, hon är på väg hem. Till sitt folk, står det. Till sin Gud. Vänd också du tillbaka och följ efter din svägerska. Förstår du inte vad det kostar dig att följa mig? Jo, Rut förstod det. Och det här var ingen valsituation för henne. Hon hade redan bestämt det. Hon hade redan dessförinnan hon gick ut på vägen till Judén. Inte kostnaden av pappas tycke. Realistiskt. Så när dessa känslomässiga situationer uppkom, så var det inte på grund av den känslomässiga bestämningen som hon fattade sitt beslut. Nu hade realiteten målats upp för henne, vad hon skulle förlora enligt Nomi om hon följde med henne. Men ändå så säger hon: mitt beslut står fast. Och hon säger: sök icke övertala mig, ty jag vill icke övergiva dig och vända tillbaka ifrån dig. Dit du går vill jag gå. Där du stannar vill jag stanna. Ditt folk är mitt folk. Och så kommer klimat. Din Gud är min Gud. Det är det hela hem.